Nåd och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Giv oss en nådestund tillsammans, så som du ditt folk så gärna ger. Och låt dina varningar och löften tränga djupt i våra hjärtan ner. Du som vet vi kunna inte taga, om du Herre icke giver det. O så giv utöver vad vi bedja. Visa oss din salighet. Amen. Vår predikotext idag är evangelietexten från Matteus evangeliets andra kapitel, verserna 13-23, som vi redan hörde läsas. Temat eller rubriken för den här predikan har jag satt Guds barns trygghet. Och det är också temat för den här söndagen. När vi läser Matteus evangeliet så undrar vi vem han skrev till ibland. Och det har varit genom tiden känt att han har skrivit till judekristna, alltså kristna som hade konverterat från judendomen. Det framgår ju ingenstans i själva texten att han gjorde det, men när man läser i texten så kan man anta det. Han använder sig ofta av uttryck som så uppfylldes det som var sagt genom profeten, som vi hörde också i vår text idag flera gånger. Och det är här som det här antagandet kommer in, att han skrev till de judekristna. För det led väldigt svår förföljelse under judarna, sina landsmän, som hävdade att Kristus inte var Messias, att inte han var den utlovade. Därför var det särskilt viktigt att styrka dem i deras tro och visa på att Jesus var den utlovade Messias och att han uppfyllde löftena. I vår korta predikotext idag på 11 versar så omnämner han det här på inte mindre än 3 ställen. 3 profetier som blev uppfyllda. Då kanske vi kan tänka att de här profetierna inte hittas direkt i sin form i Gamla testamentet, speciellt in, men det finns där. Och den heliga ande som har skrivit ner under ledning, Matteus skriver ner det här av den heliga ande, och han ljuger inte för oss. Det finns många som har spekulerat genom tiderna hur det har gått när de inte hittar till exempel det här med att han skulle kallas Nazaré. Men den profetian står inte att det är någon profet som har sagt det, utan profeterna vittnade om det. Det är flera profeter. Och en Nazaré betyder att man var förutmjukad, eller att man var på det sättet ner, mindre värd eller föraktad av folket. Texten som vi har framför oss idag är en historisk berättelse om hur det gick till och hur Gud bevarade sin son från den ondes planer att förgöra honom. Trots att det i stort är Gud mot den onde, så är det ändå människor som är aktiva här och används som verktyg både av den onde och av Herren. Man kan tycka säkert att Gud är svag om man inte förmår att skydda sin son från Herodes. Men så är inte fallet. Gud valde att bli människa. Gud valde att födas i fattiga och usla förhållande, i all ringhet som vi läser. Han utblottades totalt och valde det enkla, så att ingen skulle kunna beskylla Gud för att ge sin son fördelar här som inte vi människor har. Utan han blev fullt ut människa. Ni minns säkert hur det var med Jobb. Och hur åklagaren kom och anklagade Gud för att vara orättvis. Att han ger Jobb fördelar här på jorden. Och att han köper, på det viset köper, Jobbs hängivenhet och Guds fruktan. Och det skulle inte på något sätt vara fallet med Jesus. så den onde hade ingen orsak att klaga på Jesus här att han fick några fördelar. Tvärtom så var han mera utsatt än de flesta människor här på jorden. Och även nu så skyddar Gud sin son med inomvärldsliga utvägar. Han flyttar honom från Judén till Egypten, något som vi människor också kan ta oss till. Hela tiden är ju Gud aktiv och ger drömmar åt Josef, men ändå så använder sig av människor. Hur länge och var var Jesus i Egypten hade också frågat. Det vet vi inte. Vi vet inte exakt var han var. Legenderna berättar om, finns som berättar om ställen var han kan ha varit, men ingen vet var han var. Inte heller när han åkte dit eller hur länge han var där. Men vi vet att med ganska stor säkerhet att Herodes den store dog omkring 4 före Kristus. Så någon gång efter det kom han tillbaka. Och när han föddes är också lite oklart när Jesus föddes. Om han föddes 5 eller 6. Eller om han föddes redan 7 vet vi inte. Men i alla fall så var han inte äldre än 2 år när förföljelsen började. När han fick flytta till Egypten. Så han någon gång mellan några månader till ett drygt ett år lite mera kan han ha varit i Egypten. Om det kom hem genast som Herodes hade dött. Och vi vet ju att Herodes inte var någon jude. Han var en idomen. Född i Edoms land. Strax söder om Judén. Alltså en av Esaus efterkommande. Så när han hörde om judarnas nyfödde konung var det inte konstigt att han ville döda honom. När vi läser att Herodes räknade ut Jesu ålder så vet vi också med ganska stor säkerhet att Judas tog god marginal på sin sida. Han ville säkert komma åt Jesus. Betlehem med omnejd var en liten by och uppskattningsvis, om man tänker pojkar under 2 år så kanske 15-20, ända upp till 30 barn som han tog livet av. Och det här passar mycket väl in på historieskrivarnas berättelse om Herodes. Han var maktfullkomlig och väldigt misstänksam. Flera ur hans familj hade fått sätta livet till, skriver det, och bland annat hans älsklingshustru tog han livet av. Och flera massakrar hade han tidigare utfört på det judiska folket. Och det här finns omnämnt bland annat hos historikern Josefus, en judisk historiker som föddes år 37 efter Kristus. Och han dog omkring 100. Så han levde under den här tiden när evangeliet kom till. Ordet ramaskrian ni alla hört och säkert använt er av någon gång. Vad betyder det här ordet idag? Enligt Google så får man fram att det betyder ett utrop av upprördhet. Jag tror det var mera än ett utrop av upprördhet i Gamla testamentet eller i Betlehem när Herodes hade tagit livet av de här barnen, mördat de här barnen. Och ordet kommer från en profetia som Matteus använde sig av, som finns i Jeremias boks 31 kapitel och vers 15. Och enligt fotnoten i folkbibeln så betyder rama en höjd. Och höjden ligger en halv mil norr om Jerusalem, kan vi läsa där. Och dit samlades fångarna 587 för att transporteras till Babel. Alltså de fångarna som for från Juda när Judariket föll. I närheten finns Rakels grav, vet vi. Och den är på vägen mot Betlehem som den finns. Alltså neråt från Rama. Rama är norr om Jerusalem och Betlehem ligger söder om Jerusalem. I sammanhanget i Jeremias bok så begråter Rakel sina söner. som gick förlorade när folket deporterades. De skulle föra fram frälsaren, Messias. När jordriket föll miste Rakel sin förstfödde son Josef med stammarna Efraim och Manasse. Och det gjorde det föll år 722 före Kristus. Och när sydriket föll slutligen 586 miste hon sin andra son Benjamin. Och då var alla Jakobs barn, även alla Jakobs barn borta från landet. De fanns inte mera. Visserligen lämnade en del judar med judisk etnicitet kvar där, men de blandades upp av andra folk. Och det som Rakel gråter över här i första hand är ju i första Mosebok. Där begråter hon sin barnlöshet. Hon var ju Jakobs älsklingshustru och hon kunde inte få barn åt honom, föra barn åt honom. Det här var en oerhörd sorg för Rakel. Hennes syster Lea, som Jakob lurats till att gifta sig med, hade fött 7 barn åt Jakob. 6 pojkar och en flicka. Rakels slavinna Bilha hade fött 2 barn åt Jakob. Hennes systers slavinna Silpa hade också fött 2 barn åt Jakob. Men Rakel var barnlös. I en sång jag hörde, har hört ganska många gånger, beskriver sångerskan det här känslan med orden. Det är översatt till svenska. En dålig översättning av mig, men jag gjorde mitt bästa. Jag skulle dö för det, bara för att ha en chans att hålla i mina händer vad så många har. Jag skulle dö för det. Nämligen att få vara gravid och föda ett barn. Att få ha det som andra kvinnor har. Det är en väldigt självisk tanke på många sätt, men den är ytterst verklig för många par. Ända sedan löftet till Adam och Eva att frälsaren skulle födas av kvinna har alla kvinnor som känt till det här löftet hoppats att deras son skulle vara frälsaren. Och i en mening var hennes son hennes frälsare. Hennes trygghet på ålderns höst. En barnlös kvinna förr i tiden var verkligen utsatt. Hon hade ingen arvsrätt, varken av föräldrarna eller av maken. Så när Rakel gråter och klagar handlar det inte bara om en känsla av att vara utsatt och bortglömd, utan hon var verkligen det. I vår tid kanske det inte handlar lika mycket om utkomst och tryggad ålderdom som om man har barn, utan mer om en rädsla att lämnas ensam, att få möta livets slutskede alldeles ensam. När man bär på den här oroliga längtan så vet man också, för varje år som går så blir ju chanserna mindre och mindre att man ska få uppleva det stora. Uppleva att få vara föräldrar. Så kommer frågan, hur kan då Gud ge barn åt dem som inte vill ha barn? De som aborterar eller inte tar hand om sina barn. De som knarkar bort sina liv. Varje gång en längtande familjefar eller mor hör om sådant så upprörs det i sina hjärtan. Varför Gud? Ser du inte? Hör du inte? Du vet att vi kunde ha tagit hand om det där barnet. Du vet att vi hade gjort det mera än gärna. Var är du Gud? När ska du se till oss och ge oss bön och bönhöra oss? Besvara våra böner så som du slutligen såg till Rakel och gav henne en son och lyfte skammen från hennes axlar. Barnamordet i Betlehem raderar ut hoppet om Messias på samma sätt som deportationen år 587 gjorde det. För Messias borde ha varit bland de barn som blev mördade. Deportationen var en följd av deras olydnad mot Gud. Gud förgjorde Nordriket som folk, men i följande vers ger han Rakel ett underbart löfte om hennes barn. Han säger: stilla din högljudda gråt och torka tårna från dina ögon. För ditt verk ska få sin lön, säger Herren. De ska komma tillbaka från sina fienders land. Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn ska komma tillbaka till sitt land. Dina barn. De 10 stammarna kom aldrig tillbaka och blev inget folk mera. Men löftet till henne blev uppfyllt. När lärjungarna gick ut i hela världen samlades även folk från de 10 stammarna in. De kom tillbaka. De blev ett folk och fick del i löftet på nytt. På samma sätt som då Gud genom sitt löfte deporterade dem, så bevarades en rest av judar som återvände tillbaka till Jerusalem. Nu bevarar Gud sin son genom att låta familjen fly till Egypten och återvända sen när faran var över. Deportationen år 587 var för att bevara folket, inte för att förgöra dem. De som stannade kvar i landet blev förgjorda och uppblandade med andra folk. Ibland tycks Herrens vägar vara väldigt svåra att förstå och väldigt svåra att acceptera för oss människor. I vår text idag finns det svåra kvar. Vi har inte rört vid det. Hur kunde Gud låta de här barnens liv gå åt? Hur kunde han bara se på när Herodes soldater mördade dem? Lite senare i Jeremias bok ger Herren ett löfte. Han säger: på den tiden ska man inte säga mera. Fäderna åt sura druvor och barnens tänder blev ömma. Nej, var och en ska dö genom sin egen missgärning. Den som äter sura druvor får själv ömma tänder. Orsaken till att Herodes, en tyrannisk hedning, styrde över Judén. Varför de förtjänade det. Folket var inte gudfruktiga och sökte inte Herren. Det var det straff över judarna. Dessa barn blev mördade på grund av sina fäders missgärningar. Men den tiden var snart över. Dessa barn, kan man säga, var de första martyrerna som dog för Kristi skull. De stod på randen till det nya förbundet som Gud skulle sluta med de förskingrade barnen av Israels hus och med judahus. Det nya förbundet beskriver han så här: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag då jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt, fastän jag var deras rätta herre, säger Herren. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mera behöva undervisa varandra. Ingen sin broder och säga: lär känna Herren. Alla ska känna mig, från den minste av dem till den största, säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. du har del i det här förbundet med Herren. Han har lagt sin lag i ditt hjärta. Här syftar lagen på allt Guds ord, alltså på kunskapen om Jesu verk. Vad han har gjort, han har lagt i ditt inre. Han är din Gud och du är hans barn. Alla ska känna Gud och veta vad han har gjort för oss. Och hur han har förlåtit oss alla våra synder och våra missgärningar. Eller alla våra missgärningar och utstrukit alla våra synder i Kristus. Visst är det ett fantastiskt förbund som han har slutit med oss. Det nya förbundet i Kristi blod. Hur blir det då med det övriga? Kanske du vill undra. Våra ängsliga tankar och vår oro över det här livet. Ska vi bara finna oss i att det här livet är inte rättvist? Nej, vi behöver inte göra det. Bibeln visar på flera exempel på människor som gått till rätta med Gud. Gått i kamp med Gud. Och bett honom om bönesvar. Så vi får gå, och vi ska gå inför Gud i bön. Och be om bönhörelse. Bind honom vid sina löften, vid hans löften. Gud, och trots att han inte svarar direkt, så hör han alla dina suckar och vet allt om din längtan. För det är som Paulus säger, han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss, hur skulle han kunna annat än också ge skänka allt med honom? Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som i sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Må hans helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi icke blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.